Sveriges Radio.
Vad går egentligen gränsen mellan en privat relation och en säkerhetsrisk? Ska en kunglighet själv ta ansvar för vilka personer de väljer att umgås med?
Det här sitter ju vi och pratar om, naturligtvis med anledning av Norges kronprinsessa Mette Marit. Mm. Vad går gränsen för hur mycket säkerhetspersonal och kanske personer inom hovet får lägga sig i en kunglighets privatliv? Och kanske rent utav ska, borde lägga sig i? Och kan och framförallt bör någon granska en kronprinsessas vänskapsrelationer? I det här fallet vill man ju bara skrika ja, det hade varit toppen. Men ur ett mänskligt perspektiv så ska det ju inte behöva vara på det viset. Men i detta fall då, hur kunde en vän som Epstein passera igenom det kungliga skyddsnätet?
Och vad finns det egentligen för kungligt skyddsnät och säkerhet kring dem idag?
Och vad händer när det där nätet brister? Du lyssnar på Monarkerna med mig, Titti Schultz. Kunglig expert är
Ebba Kleberg von Sydow.
Alla känner vi det här laget till Mette Marits vänskap med Epstein. Men det som allt fler frågar sig är, hade ett bättre skyddsnät runt kronprinsessan kunnat avstyra allt det här? Sagt till henne att det här är inte rätt person att anförtro sig till. Och se till att den där semestern när hon lånade Epsteins hus i Florida, ja, att den aldrig blev av.
Alltså säkerheten kring våra kungligheter och vem som håller koll på just den här frågan, det har ju naturligtvis seglat upp på agendan nu. Vem är det egentligen som är ansvarig? Det här gjorde att norska säkerhetspolisen, alltså PST, gick ut med en ganska ovanlig presskonferens för att kort och gott säga att det är då inte vårt ansvar.
Livvaktens primäruppgave är alltså fysisk personbeskyttelse. Livvakter är icke personliga eller fagliga rådgivare.
Ja, norska Säpo menar ju att det finns missförstånd kring hur folk ser på deras jobb, vad själva uppdraget är. Så hon förklarar då att livvaktsuppdraget innebär att skydda personers liv och fysiska hälsa. Inget annat.
PST-chefen sa ju också här tydligt att de kommer inte gå in på enskilda fall, men de är inte rådgivare och de varken kan eller vill lägga sig i saker som exempelvis privata resor.
Det är ganska lätt gissat här vad det är hon syftar på. Och här har vi ju en kunglighet som har fallit för smicker och uppmärksamhet, trots att hon kanske faktiskt borde ha insett att hennes ämbete gör henne till en måltavla.
Ja, och här ska vi komma ihåg att vi inte vet ännu vad kronprinsessan Mette Marits förklaring är till detta och hur Epsteins eventuella metoder såg ut för att komma nära henne.
Men det är ju ett väldigt vänskapligt tonfall i de mejl vi har sett. Det vet vi i alla fall. Men sen tänker jag då, säg att man är livvakt. Alltså det måste vara svårt att hålla tyst ibland. Jag skulle nog i alla fall ha harklat mig jättehögt om jag hade varit i närheten och fått nys om att den som jag livvaktar har för avsikt att flyga iväg till Epsteins ö till exempel.
Och här vet vi ju aldrig inte exakt hur det har gått till och det här är ju lite spännande, för det hör ju någonstans också till sakens natur. Alltså jag menar, vi vet inte om någon harklade sig jättehögt.
Nej, det vet vi inte.
Enkelt.
Det vet
vi. Därför att vi ska ju inte veta exakt hur det ligger till kring just säkerhet och skyddet av kungligheter.
Det är lite trickat att det ska vara hemligt. Men säkerhet kring kungligheter, alltid varit en het potatis. Mm. Och när det gäller personskydd för kungligheter så försvinner det så snart titeln försvinner, i alla fall 9 fall av 10. Ett exempel på det som alla minns, prinsessan Diana. Hon hade lämnat kungahuset året innan hon dör i tunneln i Paris, jagad av paparazzis, helt utan polisskydd. Frågan om hon borde ha haft personligt skydd, det ledde ju till en enorm debatt.
Ja, och nu är det ju hennes son, prins Harry, som högljutt lyfter samma fråga. För i USA, där han nu bor, så betalar han ju själv för säkerheten då, för sig och sin familj. Men vad han menar är att han borde få statligt finansierad säkerhet så fort han sätter sin fot på brittisk mark. Och han drar ju detta så långt att han menar att han kan helt enkelt inte ta med familjen till England på grund av hot och säkerhetsläget.
Säga vad man vill om Harry, men ska man ta honom i försvar lite grann i den här frågan så har brittiska kungligheter haft flera säkerhetsincidenter. Mm. Jag tänker på kidnappningsförsöket av prinsessan Anne på 70-talet. Det är så otroligt optimistiskt att tänka att vi tar och försöker kidnappa prinsessan Anne och tänker att det ska gå smidigt. Det handlade om en beväpnad man som försökte föra bort den då 23-åriga prinsessan, och målet var att kunna pressa kungahuset på pengar. Den här mannen, han hotade med pistol och sa att hon då skulle kliva ur bilen hon färdades i. Då var hon, prinsessan Anne, ute i fingerspetsarna och svarade: "Not bloody likely."
Och sitter kvar.
Och sitter kvar.
Nej, det är orimligt tufft. Ett annat exempel på en stor hotbild som verkligen förändrade allt, om inte annat för en ung kvinnas liv, det är ju kronprinsessan Katarina Amalia av Nederländerna, som alltså skulle plugga på universitetet. Det kommer då fram att hon lever under ordentligt förstärkt skydd efter hot kopplade till organiserad brottslighet. Och hon tvingas alltså lämna studentboendet, i princip evakueras, och skyddet kring henne höjs till en exceptionell nivå.
Och det här finns det ju faktiskt ett helt avsnitt om i monarkernas, låt mig säga, matiga kungliga arkiv. Det har blivit några avsnitt. Jag skulle säga att vi är nästan i klass med Bernadotte-biblioteket, va?
Absolut inte, men jag älskar jämförelsen.
Hur fattas beslut kring kungligheters säkerhet?
Kan en livvakt påverka vart den man skyddar vill åka eller vad den vill göra?
Kan en prinsessa till exempel tacka nej till livvakter? Tom Tavenius är här, säkerhetsrådgivare med bakgrund från bland annat Försvarsmaktens underrättelsetjänst och Säkerhetspolisen, och idag biträdande säkerhetschef på KTH. Välkommen!
Tack så jättemycket!
I Norge så fick vi i veckan höra Säkerhetspolisen. De gick ut, var väldigt tydliga med att det inte är deras ansvar att bakgrundskolla privatpersoner som kungligheterna väljer att umgås med. Vem, om någon, har det ansvaret?
Man kan ju vända på frågan. Och så kan man säga så här, okej, okay, om nu säkerhetstjänsten då, Norge och Sverige då, att de gjorde bakgrundskontroller på alla personer som deras skyddspersoner träffar. Det hade nog skyddspersonen haft lite synpunkter på faktiskt. För tänk om min gamla barndomsvän helt plötsligt har råkat göra någonting så att mitt livvaktsskydd bedömer att nej, den här personen kan inte du träffa på grund av vad det nu kan vara. Nej, då blir det konstigt skulle jag vilja säga. Det är väl ganska logiskt att norska säkerhetstjänsten inte har gjort bakgrundskontroller på alla som Mette-Marit umgås med eller som hennes son har umgåtts med och så vidare. Men det hade varit en inskränkning i den liksom, privata sfären som hade nog varit oacceptabel, för att det är fortfarande ett fritt demokratiskt samhälle.
Livvaktsskyddet handlar ju heller inte om att säkra monarkins framtid, utan det handlar verkligen om den enskilda individen och skyddsobjektet. Men om man då har ett skyddsobjekt...
Lägger på en skyddsperson nu.
Ja, vad sa jag då? Objekt.
Skyddsobjekt.
Ja, det är väl ett helt hus, va?
Det slutade vi om säga för många, många år sedan. Ja.
Men pratar ni fortfarande i manschettknapparna?
Nej, så jag pratar inte manschettknappar, har aldrig gjort det heller.
Nej, du har inte gjort det sedan du kom.
Jag har inte gjort det, nej.
Skyddspersonen som det handlar om. Mm. Om vi säger då att det är en kronprinsessa som är på väg till Florida till en dömd sexförbrytare. Det är inte så där livvakt skulle aldrig höja fingret eller harkla sig jättehögt, alltså, utan man lägger sig inte i alls.
Nu spekulerar jag fritt här. Men det skulle ju vara jättekonstigt om Mette-Marits livvakter skulle ha synpunkter på vem hon träffade.
Men deras moraliska kompass
kanske är
starkare.
Jo, men så här i efterhand, men varför gjorde inte ni det här? Ni var ju ändå där och så vidare och så vidare. Och jag kan ju känna lite med PST-ledningen när de får stå liksom och förklara sitt grunduppdrag, vilket jag tyckte de gjorde på ett pedagogiskt sätt. Men det som är intressant i den där frågan, det är ju att alltså PST, ja, men nu har de fått förklara så här. Men den ännu mer relevanta frågan skulle jag säga, vad var det norska hovet under alla dessa år? Det är en helt annan fråga. För att hovets uppgift, både runt Mette-Marit inte minst och runt familjen, där har man förutsättningar att kunna hantera de mjukdelar och de eventuella olämpliga relationer och så vidare som faktiskt kan skada ämbetet, kan skada kungahuset, kan skada landet. Och det har inte varit något prat om det norska hovet vad jag har hört, utan däremot har man fokuserat på de norska livvakterna. Vilket man kan tycka är lite skevt, men det kanske kommer till hovet så småningom, så de får svara på vad de var någonstans under de här åren.
Jag skulle gissa att vi kommer se en förändring i hela den här organisationen kring kungligheter apropå detta. Ofta är det ju så att den här typen av incidenter och skandaler trots allt leder till en nyordning.
Sannolikt. Men det är en mer relevant fråga än varför inte livvakterna hindrade Mette-Marit när hennes familj hade dragit tillbaka till Norge hänga med Epstein. Det ska inte livvakterna svara på. Om hon ens hade livvaktsskydd med sig till att börja med. Det vet vi inte. Det är inte ens säkert att hon hade det.
Det leder mig till min nästa fråga. Ja. En kunglighet kan alltså avsäga sig sitt personskydd. Jag vill inte ha med mig några livvakter.
Avboka alltså.
Kan man boka av?
Alltså, livvaktsskydd är ju inte en, det är inte ett frihetsberövande. Du är ju inte tvungen, men det är ju svårt olämpligt kanske att inte förlika dig med den vardagen som det trots allt innebär.
Men möjligheten finns att boka av?
Det gör det säkert. Kanske inte klokt och speciellt logiskt att man skulle göra det.
Det har ju pratats mycket kring huruvida Marius och hans agerande har varit ett säkerhetshot. Vad innebär det? Alltså, vad pratar man om då när man kallar det för säkerhetshot?
Det finns två olika perspektiv på det där. Alltså, säkerhetshot för Marius och hans familj, olämpliga i att röra sig med kriminella med allt vad det innebär och så vidare. Ett säkerhetshot mot hans person och hans familjs säkerhet. Ja. Sen har du ju en annan typ av säkerhetshot som det är kanske det man spinner lite på. Det är väl det som rör den nationella säkerheten och de eventuella konsekvenserna av de beroendeförhållanden som han skulle kunna hamna i det umgänget som skulle få liksom nationell påverkan på sånt som då PST i Norge ansvarar för att skydda. Och det är två olika typer av säkerhetshot.
Marius blir väl ett typexempel på en person som då befinner sig väldigt nära successionsordningen. Han är en del av familjen.
Han har också bott i kronprinsparets källare och haft sina fester och sina gäster.
Men ändå bedöms det då inte att han behöver det här skyddet omkring sig.
Nej, och det är säkert en dialog som det norska kungahuset har haft med PST och de som ansvarar för skyddet runt kungafamiljen. Absolut. Men han är ju inte en kommande kung. Så att rent formellt så. Men det har säkert funnits en tänk kring det.
Då kanske man kan anta att man har tagit i beaktande det faktum att han lever sitt liv är skriven då på kronprinsparets adress. Vi vet att han har liksom haft ett boende i deras hus, en egen del. Slår man då en järnring runt kronprinsparet?
Jag har ingen aning. Men vi kan ju utgå ifrån att det såklart finns ett säkerhetsarbete runt bostaden där kungafamiljen eller kronprinsfamiljen bor. Mm. Och med det finns det ju också rutiner kopplade till vem som rör sig vart, när och hur, såklart. Det är ju alltid en utmaning att å ena sidan så finns det en formell officiell sfär med vilken livvaktsskyddet kommer. Den är ju direkt integrerad i en privat sfär. Och när någonting har inträffat som nu till exempel inträffat i Norge, då är det ju jätteenkelt att kommentera matchen i efterhand. Varför gjorde den där backen så där och inte så där? Och det är ju lite det som händer nu. Och det kommer säkert leda till mycket förändringar i Norge, kan man ju tänka, verkligen.
Vem är det som fattar beslut om säkerhetsnivån för en kunglighet? Alltså vilken typ av skydd som behövs?
För att svara på den frågan så måste man ta lite helhetsgrepp kring hur skyddet av den centrala statsledningen fungerar. För det är liksom det som är, jag misstänkte det. Och då kan man tänka lite olika höljan. För att oftast fokuserar vi på det som är väldigt nära. Det är ju livvakterna, det är de som syns, det är de som har liksom hand om det fysiska skyddet. Det är de som oftast är i fokus. Men det händer ju jättemycket lager bortom skyddspersonen faktiskt också, som är minst lika viktigt. I Sverige till exempel så är det ju så att säkerhetspolisen, alltså som är vår säkerhetstjänst i Sverige, de ansvarar för skyddet av den centrala statsledningen.
Och där ingår kungahuset?
Inte kungahuset, alltså statschefen ingår ju där. Och kungen är vår statschef. Och sen är det ju vår kronprinsessa. Det är successionsordning helt enkelt som gäller.
Men med respektive?
Ja, alltså, du är, absolut. Det kommer ju, men formellt sett så är det ju så att det är den enskilda individen som har skyddet. Sen blir det ju naturligt så att hela poängen med den livvaktsmodell som vi arbetar med i Europa, det är ju att skyddspersonen ska kunna verka i sitt ämbete och i sin vardag. Om du har en sån roll och du går omkring med en upplevd hotbild, då kan du inte verka ditt ämbete. Och det arbete som säkerhetspolisen gör och som de är väldigt, väldigt duktiga på, ska jag säga, det är ju att både hantera de faktiska risker som finns runt en skyddsperson, men också att hantera den upplevda hotbilden. Den är precis lika viktig.
Om vi tittar på det svenska kungahuset, det här är den här sortens fråga som jag är osäker på om jag kommer att få något svar på. Mm. Men går det att beskriva det som att det svenska kungahuset har en hög eller låg hotbild? Alltså är de utsatta?
Nu killgissar jag en del här. Det finns ingen anledning att tro att de skulle vara mer utsatta än något annat kungahus. Det finns ju ett och annat kungahus som har en annan miljö att operera i, det brittiska till exempel, om inte annat. Svårt att svara på, helt enkelt. Jag skulle inte tro det.
Men du, om saker ställs på sin spets och det är kronprinsessan som har det här skyddet i första hand, om vi tar successionsordning, och Daniel är med, hennes man, prins Daniel. Mm. Är det fokus på kronprinsessan och man skickar Daniel alltså, lite åt sidan eller får de samma skydd?
Alltså det här är ju en taktisk fråga.
Ja.
Och jag har inte suttit i den taktiska verksamheten, men uppdraget för kronprinsessans livvaktsskydd är att skydda kronprinsessan och neutralisera eventuella hot.
Det svarar ju på min fråga.
Det är ju uppdraget.
Spelar personkemi någon roll?
Det gör ju såklart. Du jobbar ju så nära in på en individ i dens vardag. Sen kan ju det vara olika viktiga för olika så skyddspersoner, kan man ju tänka sig också. Liksom. Men det spelar ju såklart roll.
Man följer ju också den här personen till privata sammanhang, olika middagar. Man kör personen dit personen vill åka. Kanske har man en aning om vem personen möter där. Man kanske hör en familj rycka ihop i baksätet. Inte vet jag, ser prins Daniel byta brallor i bilen. Alltså tystnadsplikten, är den in i döden eller?
Ja, men annars så blir det ju svårt. Liksom den professionella nivån och de professionella kraven på de som har de här rollerna och hela organisationen, för det är ju liksom, det finns en organisation runt omkring också som man inte ser. Den är ju jättehög. Verkligen.
Det är ju ett fantastiskt jobb som livvakterna gör. Jag tänker att det också är ett fantastiskt jobb som kungligheterna gör. Alltså tänk er själva ändå, så sitter man där. Men ska du inte ha en semla? Ska inte du också ha en kopp kaffe? Det ska man ju inte göra, för då stör man ju livvakten i deras jobb. Alltså jag ska vara så dålig på det. Men kom nu och sätt, det är lugnt.
Klart du ska fika.
Klart du ska ta en semla du också.
Jag tror de är både vana och väldigt duktiga på att vänligt men beställt hålla fokus på uppgiften, kan jag föreställa.
Ja. Så att det är, jag säger bara hur liksom dålig jag skulle vara på det. Ja. Som göteborgare. Går liksom inte.
Sätt dig ner. Kom
ta en semla.
Okej då.
Ja.
Man vill ju veta, Tom, huruvida det finns hemliga tecken och koder. Var det så att drottning Elisabeth vände lite på sin handväska, då visste alla runt omkring henne att nu är det dags.
Känner du till några sådana här hemliga tecken från våra svenska kungligheter?
Vet du vad du kan göra, Tom? Du kan visa dem nu, för det här är radio.
Om du bara visar, det är ingen som ser, bara visa för mig och Ebba. Men du, Tom, på ett mystiskt sätt satte du nu handen i fickan precis där. Kan det vara ett tecken kanske?
Det är upp för talking.
Vi läser in något i det. Tom Tavenius, och nu tänker jag ta hela den här långa raddan igen, för den är maffig. Kommer här. Säkerhetsrådgivare med bakgrund från bland annat Försvarsmaktens underrättelsetjänst och Säkerhetspolisen. Idag biträdande säkerhetschef på KTH. Tack för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit.
Vi tar lyssnarfrågan som kommer från Johan Sundin i Gävle. Han skriver så här. En brittisk kronprins har titeln Prince of Wales, det är ju William i England nu. Jag har inte hört att en kvinnlig tronföljare får någon motsvarande titel. Eller finns det, undrar han.
Spännande.
Och det vi vet så här långt, det är ju att titeln prinsessa av Wales är traditionellt sett förbehållen tronföljarens hustru. Alltså inte den kvinnliga tronföljaren själv. Det har ju inte varit några stora mängder av kvinnliga tronföljare i Storbritannien, för man har siktat på att en kronprins ska vi ha. Men då har vi ju drottning Elisabeth, och hon kallades hela tiden Her Royal Highness, hennes kungliga höghet prinsessan Elisabeth, innan hon blev drottning. Det blev ju hon på lite vindlande vägar. Det var ju inte alls meningen.
Nej, men och det är ju lite så. Samma var det ju med drottning Victoria egentligen. Hon blev ju också liksom bara inslängd eftersom alla gubbarna dog.
Exakt.
Eller föll bort helt enkelt.
Och Elisabeth...
Så hon var aldrig tronföljare i den bemärkelsen.
Exakt, och det var egentligen inte Elisabeth heller.
Nej.
För att hennes farbror skulle bli kung. Han abdikerar för han fick inte välja vem han skulle gifta sig med. Då blir Elisabeths pappa kung. Och då finns det inga söner. Det kommer heller inga fler barn, vilket man kanske jobbade på, vad vet vi. Får ju finnas gränser för vad vi är och snokar någonstans. Men då var det Elisabeth, den äldsta dottern, som då blev kronprinsessa. Men man kallade henne bara Her Royal Highness, helt enkelt.
Jag tänker också, apropå Johans fråga här, att det kan ju ske en förändring i nästa generation. Säg då att lille George, som ju är nästa Prince of Wales, alltså Kate och Williams äldsta son, säg då att han får en dotter som deras förstfödda. Det kan ju mycket väl bli så att hon då blir prinsessa av Wales och att hennes eventuella partner kanske då inte automatiskt blir prins av Wales eller prinsessa. Ja. Hur
Låt oss
hon nu
hoppas på den moderniteten.
Väljer, precis. Utan att liksom man tänker att den titeln är överordnad. Lite grann som att Daniel inte kommer bli kung därför att det historiskt är en överordnad titel. Så det där återstår att se i nästa generation. Det finns ju ytterligare en hederstitel som ju faktiskt prinsessan Anne sitter på. Och det är ju Princess Royal. Och det här är också ganska speciellt för Storbritannien, så vitt jag vet i alla fall. Det är ju liksom den högsta hederstiteln för en kvinnlig medlem i kungahuset.
Den titeln kan ju bara delas ut av sittande monark.
Ja, precis.
Och Anne har ju varit Princess Royal länge. Hon fick den här titeln av sin mamma 1987. Så det hade inte kung Charles något med att göra, utan
Nej.
Så har det varit under hela hennes vuxna
Precis.
Liv praktiskt taget.
Och den ger man ju liksom då till äldsta dottern, så det kan ju mycket väl bli så att nästa Princess Royal är
Charlotte.
Exempelvis Charlotte. Precis.
Det här är vad vi vet, och var prins och Princess of Wales-titeln tar vägen, det kommer att behöva förändras om vi ska se den på en kvinnlig tronföljare, eftersom det aldrig tidigare varit aktuellt.
Mm, men du, ska vi inte gissa då? Om vi säger i mun på varandra, om nu George får en dotter,
ja.
Vad blir hennes namn? Alltså vi kanske inte ens... Vi sitter förmodligen inte här.
Jo,
när det sker. Finns
vi det ens? Tror jag. Först kör vi som kackelackor.
Okej, okay, okej. Okay. 3, 2, 1.
Elisabeth.
Mary. Vet du vad? Det där är en klassisk helgardering. Det kommer bli både och.
Tänk om det blir dubbelnamn.
Ja, en framtida prinsessa av Wales. Kom ihåg vad ni hörde det först i Monarkerna.
Maila din fråga eller dina tankar till oss. Då mailar du monarkerna@sr.se. Det är det tydligaste sättet jag kan säga det på. Apropå det där med personkemi. Nu ska det handla om en av mina absoluta favoritprinsessor. Det där var ju såklart prinsessan Stephanie, för hon gjorde ju jättemycket musik. Jag älskar den här låten. Den heter One Love to Give. Jag har lyssnat på repeat sen jag hittade den.
Ja,
återhittade den.
Att du älskar den.
Prinsessan Stephanie lever ett mycket lugnare liv idag. Hon har hunnit bli 61 år gammal och dragit sig tillbaka lite grann. Men det har varit andra tider.
Dejtade hon eller var hon gift med honom?
Hon var gift med den första.
Just det.
Men den andra dejtade hon bara.
Mm.
Totalt 3 barn med livvakter har det blivit. Den första hette...
Nej, men hjälp mig nu, var det han Ducré?
Ja, Danielle.
Oui.
Just det, med oui. Och hon är ju specialist, det här kallas ju för upstairs, downstairs romanser.
Oh.
När liksom de två olika samhällsklasserna möts. Den här Ducré var hon gift med i 1 år och 3 månader. De hade varit ihop bra mycket längre än så. Men där kom paparazzisarna med lite bilder på honom och en dam som han inte borde ha varit så intim med.
Mm,
det blev skilsmässa. De fick 2 barn, Louis och Pauline. Och sen så var det lite andra romanser, för det var en specialgren hos henne. Åh, vad jag tyckte hon var spännande. Jag kan inte säga det nog många gånger. Men sen träffar hon Jean-Raymond Gottlieb. Jag är inte ens säker på att han är fransk. Något sånt heter han i alla fall. Han var hennes tidigare livvakt och hennes säkerhetschef. De inledde en relation. Det blev aldrig något giftermål. De fick 1 barn, tillsammans.
Ah, men hon hade en grej för det alltså. Jag tänker det är lite verklighetens bodyguard ändå.
Det sägs också att hon hade romanser med annan personal som jobbade
det var liksom
på
en,
slottet.
Det var en personalgrej. Vet du vad? Låt oss sätta punkt där.
Vet du, jag hoppas att det var äkta kärlek. Nåväl, så att just det är inte bara bodyguard med Whitney Houston och Kevin Costner och sån här Night Watch.
Just det, den också.
Ja, serien som är poppis hos många.
Mm, spännande.
Mm. Du har hört ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz. Kunglig expert är
Ebba Kleberg von Sydow.
Och producent Louise Malmberg.